Välkomna ska ni till Whisky Weekly och Encore Reigns Vertical. Vi ska nämligen ta oss an Juras alla fyra nuvarande Core Range Whisky ska vi säga då, som finns på Systembolaget. Så det skulle bli riktigt kul att ta sig an här. Mitt namn är Daniel Speyer och med mig som vanligt min kollega Jan Andersson.
Ja, men hallå, hallå. Hej, hej.
Obehagligt nära kameran.
Ja, mina porer behöver ju inte folk se mer än nödvändigt kanske. Men jag backar det, jag backar.
Ja, det känns säkert så. Ja, Jura igen. Vänta, vi snackade lite kort på det här innan, vad var för relation till Jura, och ingen av oss har en jättestark relation till just Jura.
Nej, men alltså det är en jävla berg- och dalbana tycker jag Jura och har varit det över årens gång. Alltså jag har hittat Jura som jag tycker är, det är inget som inte är drickbart, men jag dricker några som är verkligen bara, det här var inget för mig. Till att det har funnits Jura som har vunnit, alltså bästa whisky på en mässa för min del. Och det är ju liksom extremt stort spann, måste jag säga. Jura är inget jag har jättepersonlig touch med. Så jag tycker det är alltid drickbar whisky. Generella åsikten innan idag att det är drickbar whisky, lite tråkig. Att det inte liksom, det tar mig inte till några höjder. Så det är där jag går in med som ingångsvinkel kan man väl säga till vertikalen då.
Ja, jag kommer väl lite från samma ställe egentligen. Men om man kollar, de har gjort ganska bra lyft här med förra Core Range-uppdateringen med Superstition och Legacy och Prophecy hette de väl kanske. Men det var ett lyft. Jag kommer inte ihåg, jag läste ju på när vi fick de här tastingpacken vem det var. Men jag glömde bort det för det var någon månad sedan. Men de tog in en person som gjorde om lite grann, liksom förnyade Core Range. Och nu har de gjort det igen. Och det här ska vara, vad alla säger, ännu ett kvalitetslyft. Men jag förväntar mig också, som du säger, det kommer kanske inte vara något som sticker ut och blir så, vad cool whisky. Men jag tror däremot det kan vara riktigt bra whisky för en bred publik.
Ja, lite som liksom avsnittet vi spelade in häromdagen. Det handlar om lite prisvärd whisky och det tycker jag alltid är roligt. För jag tycker ändå det är det som är det viktigaste i den här världen. Det är att hitta juvelerna som verkligen är prisvärda och inte liksom solkar ner plånboken alldeles för hårt. Så att den dyraste vi har här framför oss idag, det är ju 699 kronor.
Ja, och då ska man veta att vi har en 18-åring i line-upen.
Ja, så att det är ju galet liksom. Och det är ju ytterligare en 18-åring som är fantastiskt pris på bolaget. Så ja, vi får se vad den lever upp till. Men jävligt spännande. Alltså, all whiskyprovning är kul whiskyprovning. Och även om jag kommer in med viss liksom historik så kommer jag gå in med ett öppet sinne. Liksom.
Ja, men det måste ju alltid försöka med så att säga. Nu är jag ofta med upphällda, du är lite längre än mig, men jag var i alla fall inne på en 20 minuter i glasen ungefär, så att de ska ju ha haft tid att öppna upp sig i alla fall.
Ja, du var ju så jävla långsam idag, så mina har väl stått i 35-40.
Det har snart tagit slut på doft i dina glas.
Ja, precis.
Men vi hugger väl igång direkt då med 10-åringen här. 40% är den är den svagaste alkoholmässigt i uppställningen vi har idag. Och lite snabbt om whisken, den är amerikansk ek, ex-bourbon, 10 år, finish på Oloroso, spanska Oloroso-fat, är innehållet i flaskan, eller i glasen.
Ja, det här är väl lite liksom genomgående trend att det liksom är lagrat på antingen på white oak eller på bourbonfat och sen finns det antingen någon sherry eller vin eller annan finish på dem. Så det är lite deras trademark här.
Ja, men verkligen, det är genomgående så. Och vi ska säga det också, de här är, så vitt jag vet, innehåller alla de här färg, men det ska inte vara mycket färg, men de färgar för att ha en konsekvent färg på sin whisky.
Det kommer jag ihåg att han vägrar erkänna när jag frågade där på en mässan.
Ja. Nej, men alltså inte ens Delmore kan ju erkänna det när man pratar med dem, trots att det och jag menar, se vad man vill om tillsätta färgmedel, va? Men det är ett godkänt medel att ha i för att färga whisky, och du ska ge väldigt mycket innan det sätter någon smak på det. Men absolut, är man supersmakare kanske man skulle kunna lägga märke till en skillnad i den. Men vet man inte om att det är färgat skulle jag nog satsa på att nästan ingen kan säga med säkerhet att det är färg i whisky.
Ja, men smakar det inte lite E245,3 eller vad de heter alla de där? Ja, frågan.
Ja, jag tror E150A va, som man får i whisky.
Ja,
det
var den andra jag tänkte på.
Ja.
Med 12. Nej, men skämt sig då, alltså vi sitter ju med tian här i glaset då, och när jag kör ner snoken så är det absolut ingen otrevlig upplevelse. Det är väl, jag ska säga, ganska traditionella, mest bourbon-toner, ganska mycket, eller mycket ska jag säga, men övervägande äppeltoner, en lätt liten rökpuff i det. händer inte jättemycket. Ganska milda dofter tycker jag.
Mm, ja, men det är det. Alltså, den är ju trevlig. Som sagt, det är en ganska mogen 10-åring. Utan att vara liksom komplex och liksom lukta gammal. Men det är ingenting ungt kvar i näsan, utan de har ju fått fram en mogen produkt där. 40%, ändå en skaplig munkänsla. Mer rund än en tunn, så att säga. Så det finns lite att smaka på ändå, fast det är 40%.
Och det är något jag vet jag har tänkt på med Jura whisky förut. Det har jag inte tänkt på förrän nu. Men det finns en typ av sälta i Jura whisky. Och som finns definitivt tydligt här i tian, som påminner om riktigt så här jodkänsla, jodsalt liksom. Och den tycker jag blir framträdande väldigt mycket i 10-åringen. Och inte nödvändigtvis på ett jättebra sätt faktiskt. Utan jag gillar ju sälta i whisky, men den här är lite frän i sältan på något sätt.
Ja, men den sticker ut lite, ja. Jag plockar den inte som jodsälta, men helt med på vad du säger, för det är ett litet stick i den.
Det är alltså en 10-årig whisky, kostar 399 kronor på Systembolaget. Och det är inget fel på den här, men i min bok har jag 400 kronor, så är det ganska många whiskys jag faktiskt väljer för den här, ska jag säga. Så att jag kan inte sätta den här som jättehögt betyg. Vi får se om jag ändrar den under resans gång, men den här hamnar ju på 75-80 skalan för min del, och kanske på lägre nivån dessutom då, så ja, 76 kanske.
Ja, nej, men det är ingen favorit, och jag är till och med lite strängare än så, jag tar den på 75, för den når upp till exakt det kvalitetsmåttet tycker jag. Det är absolut ingen fel på whisky, men den faller heller inte mig i gommen riktigt, så att en helt okej brukswhisky, 399, gillar man den så är det ju ett kap, för det är en 70, va? Men där stannar 10-åringen för mig. Jag tror inte det här säkert det skulle vunnit på var 43-46 heller, utan den har en bitterhet tycker jag, med en sälta som sticker igenom, som jag tycker gör den lite obalanserad.
För att citera det i ett annat avsnitt, alltså, om man gillar den här så kommer man förmodligen tycka om den. Gillar du den här då kommer du förmodligen tycka om den.
Ja, men den har en liten torr bitterhet som jag har svårt för. Jag tror det är det spåret som du som smakar liksom jodsalt för dig. För mig är det ett en sorts bitterhet som jag tycker skärper den här lite grann.
Mm. Ja, men det är den absolut. Jag har gått vidare lite i livet. Vi har ju en 12-årig, och det här är faktiskt lite förvirrande, för att det finns faktiskt 2 12-åriga, och det finns 2 12-åriga på bolaget. Och en som finns hos bolaget och en som finns hos leverantör. Mm. Skillnaden är faktiskt att den ena är på 43% och bara kommer då i en liten flaska om det är 20-25 centiliter, och den andra är på 40% och kommer i en 70s. Så den här 43% är det som vi sitter med på liten flaska. Daniel har säkert facit där sagt hur många. Det här 350 ml ser jag ut och står nu. Det är jobb med blind. För 239 kronor. Så att ja, det är ju ja, ungefär samma som 70 sen kostar, något dyrare.
Ja, och just 12-åringen är en sån whisky som Jura släpper 43-45% har den funnits på vissa marknader. Men annars är den standard 40% också när man köper 70, precis som Ian sa. Den går ju att köpa på beställning. Men 12-an som vi har i Sverige är 43%, och jag tror att en kvarting 43% 12-årig Jura bara finns på Systembolaget faktiskt. Så att den kan vara framtagen för svenska marknaden. Men den här är också ex-bourbon, finish på Oloroso Cherry. Så att fatkonceptet är ju detsamma som 10-åringen. Och ska låta det vara osagt, men jag misstänker att de kör inte så många olika recept. Utan det ska nog vara ganska liknande det här också.
Ja, signaturen är ju nära på identisk, ska jag säga, vad det är för karaktärer i den. Jag kan tycka att den här har ju den här är ju mer kroppig, det är mer smak, det är mer dofter i den. Relativt likt. Jag tycker den här nästan identisk rökton i den. Ganska mild men ändå tydlig rökton i den. Jag kan väl tycka att det är liksom det som vi bäska jobbsälta, vad man nu vill kalla det för, det har ju avtagit lite. Det finns faktiskt kvar i den här också, men den har ersatts med kanske lite mer influens av sherryfinishen och lite mer torkad frukt, lite mer, ja.
Faktiskt tycker jag att det är lite körsbär på näsan, men och choklad också faktiskt, nu när jag druckit den en gång och kommer tillbaka. Så den här är betydligt mer intressant för mig på näsan. Det kommer lite mer komplexitet där, lite mer som så mognade frukter, mognade kärrelagring, större kärrelagringsinfluens definitivt än 10-an.
Ja, men det är en klart mer kvalificerad whisky. Och nu när jag sitter och doftar lite extra på den, jag tycker att det finns pyttelite så här lädriga, lite lakristoner i den här också i bakgrunden.
Mm. Det tycker nästan man, jag tycker nästan, det hittar jag i smaken också lite, alltså riktigt äkta lakris, inte liksom godislakris utan mer så här lakrisrot, lite anis, men mer riktigt äkta lakris i smaken.
Jag ser här nu på Systembolagets sida att de skriver kärpastill. Och den vill jag faktiskt att köpa ett tag. Det är mer kärpastill än vad det är lakris. För det, är ändå, det finns lite lakriston i finska kärpastiller tycker jag.
Mm.
Det var för en gångs skull en ganska bra beskrivning.
Ja, annars är man inte så överens med bolaget många gånger eller på Taste Notes.
Nej, men den här är ju fullt drickbar. Alltså det finns, återigen, finns absolut ingenting som är fel i den här. Jag ska inte säga att den lyfter mig till några höga höjder. Men alltså en helt okej brukswhisky jag har hemma i skåpet. Säg drygt av 470-80 kronor för en 70s.
Mm.
Det är väl ungefär där den ska ligga kanske.
Ja, men det tycker jag. Den här är nog ganska rättvist prissatt ändå. Det här är betydligt bättre för mig än vad tian är.
Men för mig går den här fortfarande inte upp över 80 poäng. Men den är närmare. Så om det var 76 på förra så är det ju faktiskt 79 på den här. Närmar sig 80.
Mm, jag tycker faktiskt att den här når upp till 80. Jag tycker inte att den här har någon brist i sig överhuvudtaget. Utan... Den här är njutbart. Den här skulle jag absolut inte bli ledsen för ifall jag råkar stoppa i korgen och gå på bolaget.
Jag är inte helt överens med den här joddiga sältan som även finns i den här. Och det är ju en personlig smak. Det köper jag att det är nog rent ja. Det är nog inget fel på den här alls. Och det finns nog vissa som faktiskt skulle uppskatta den här smaken.
Jag tycker att den sältan, bitterheten, den finns där. Men ackompanjerat med den lite mer framtonade kärrlagringen. Den sötman hjälper till att balansera den på ett sätt som lyfter det betydligt... För mig, och kanske också 2 års lagring till då på bourbonfaten kan ha gjort det sitt. Men nu igen, nu blir det 18-åringen.
Ja, och nu sticker vi ifrån lite grann här. Det är absolut inte samma röda tråd när vi kommer till den här 18-åringen. Och det är ju lite annorlunda finish på den här. Det är fortfarande bourbon och white oak-fat i grunden. Men den här har ju då en finish på franska Grand Cru-fat. Mm. Som är då en beteckning för väldigt högkvalitativa franska röda viner.
De Bordeaux kan vi klämma i till och med.
Det var till och med det, ja. Men den här är lite mer vinös. Alltså den här finns en liten annan syra, en liten annan färsk fruktighet skulle jag vilja säga. Röda frukter, alltså lite bärighet i den. Plus de här sedvanliga, kanske mer bourbonäpplena och sådär som har funnits. Men den här, ja men det är en annan signatur.
Ja men verkligen, och jag tycker det är en jädrig snygg, alltså för hur vaniljen ligger kvar tillsammans med rödvinstonerna tycker jag har gift sig riktigt fint, och även då äppeltonerna, men det är riktigt bra finish där, riktigt bra, och jag ska bara visa upp, jag tror inte jag gjort det innan, men vi har fått sådana riktigt gulliga samples här, de är exakta miniatyrer av riktiga flaskorna.
Ja, det är alltid snyggt.
Ja, men det måste man ju gilla.
Nej, men det här nu när den har legat några år, då är det faktiskt så här att den här joddigheten har mer eller mindre försvunnit. Den är inte borta, men den har mer övergått till lite mer balanserad fin sälta i det. För det finns en sälta i den här med, men nu är det en positiv sälta. Så du har söta frukter, alltså mogna äpplen, lite röda bär som även ger en syrlighet. Och sen så har du en sälta som balanserar upp det. Och för min, jag vinner ytterligare rökighet kan jag nog känna, men det är ytterst lite jämfört med 10 mot 12 här. Och så rökigheten är nästan borta, ska jag säga. Den finns, man känner en lite askighet i finishen. Men...
Mm. En kryddighet är ju ganska framträdande, som är lite unik i den här jämfört med de andra också.
Lite kryddig tycker jag de har varit allihop, men jag förstår vad du menar. Det är en klart mer framträdande krydda, absolut.
Ja, och speciellt i finishen tyckte jag. Och hallon faktiskt i finishen. Det är inte ofta jag brukar dra hallon i en finish. Men här tycker jag att det ligger i. Det måste ju vara rödvins finishen.
Ja, jag har inte gått så djupt. Jag känner att det är lite röd bärighet. Jag vet inte. Jag tror det kan vara en liten kompott för min del av röda bär. Det kan finnas lite sådana här bäska från röda vinbär. Det kan finnas lite sötare varianter i den. Men röda bär går ju smaklökarna till.
Ja men absolut, det var bara en av tonerna som jag kände bara, jo men det är ju hallon jag känner också. Men absolut, det är mer röda bär där i också. Det här är ju ett kvalitetssteg upp återigen, 6,99 från 70s. Jag vet inte om vi sa det, 44% är den här, alltså nu vill vi kliva upp 1% till från 12-åringen. Och innan jag har satt betyg, det här känns ju ändå ganska prisvärt. Men 6,99, den slåss mot mycket whisky, men...
Jag tycker det är ruggigt pris. Alltså, djura och rödvinsfat, det är den kombination som funkar jättebra. För en av mina favoriter, den här som jag nämnde tidigare, var den som vann Uppsala-mässan för ett antal år sedan. Det var ju deras den här One for the Road och 22-årig, och jag är inte helt säker, men jag har nästan för mig att den var helt radrinslagrad av, fast på kanske någon mildare rödvin, men den var ju helt fantastisk. Mm. Och den här har ju lite båda de tonerna. Jag tycker det passar verkligen ihop liksom med deras sälta, deras lite kryddiga whisky med den här lite sydliga rödvinstonerna. Det är faktiskt riktigt bra, tycker jag.
Ja, och alltså den är 18 år, men den är ganska pigg 18-åring. Alla smaker är mogna, de har bra komplexitet, bra munkänsla. Här har de att steppa upp den också. Men fortfarande väldigt kraftfull finish med liksom fattonen och kryddigheten som lever väldigt länge.
Nej, men det här för 699 kronor, det vill jag påstå är en av de mer prisvärda whiskerna på bolaget. Alltså, det här ser jag den här på hyllan imorgon, så norpar jag nog en. Så bra är den nu liksom.
Ja, alltså kollar man standardsortiment, nu har ju inte jag hela sortimentet i huvudet, men jag har svårt att dra en ur huvudet för 699 som håller den här kvaliteten ur standardsortimentet.
Nej, det är ju Glenlivet 18, men den har ju gått upp till 716 kronor och sådär. Den har ju legat på 699, men den håller ju det här måttet också.
Ja, men det gör den.
Det är ju sjukt billigt liksom.
Det gör den absolut.
Nej, men det här är bra. Alltså, den här närmar sig 85-gränsen för min del. Jag ger faktiskt den här 85 poäng. Jag tycker den är riktigt, riktigt bra whisky.
Jag tycker också, den är där uppe och snuddar. Den är liksom i nästa härad i våran skala då. Och vi tar den här igen då, att 85, då är det liksom, om 80-84 är liksom, nu är det njutbart, så är 85-89 riktigt bra utropstecken. Och den här är riktigt bra. Den når upp till det faktiskt. Så att den ska ligga där på 85. Riktigt prisvärt.
Ja, nej, det är absolut. 699 kronor för det, det är magiskt bra. Så det är ju utomordentligt stark köprekommendation.
Men nu ska vi gå in på en NAS. Vi avslutar alltså den här linan med en NAS. Och det finns ju några anledningar till det. En är helt enkelt att den kostar lika mycket som 18-åringen. Så de själva har prisat den som att den ska konkurrera med den. Den andra är att den doftar rätt kraftigt. Och Ian, du tog ju en liten sipp och sa det att nej, men den här sätter vi sist. Den här kan vi inte köra innan 10-åringen.
Nej, men den här har betydligt mer kraftfullhet i den. Och det är en komplexitet i den här också. Och det beror ju på sammansättningen av whisken. Och återigen då, så är det ju en whisky som är liksom lagrad på bourbonfat. Men i det här fallet, den heter och Sevenwood, så totalt så är det 7 olika fat man har använt så. Men det man har gjort då, det är ju att använda 6 stycken olika franska ekfat. Alltså, det rättar man fel, det var ju alltså oanvända ekfat. Som brukar ju då ge en råhet i. Nu är det inte 100% som har slutlagats på den, en stor del av det. Och det är ju anledningen till att den här är så kraftfull. Alltså, lagar en whisky på ny ek så blir det en liten extra råhet. Det blir en liten extra kryddighet i den som ger en kraftfull känsla. Och det känner vi ju i den här. Den här ska ju hamna sist liksom.
Ja, men verkligen. Och procentmässigt, den här var 42%. 699 för 70s. Alltså det första som slog mig nu är den här varit i över en halvtimme för mig då. Men vilken päronkropp alltså. Tillsammans med rätt mycket ekinfluens, va? Men...
Ja, om du med päron menar äpplen så håller jag fullt ut med det. Det är liksom det är mycket äpplen i den.
Nej, men det här är ofelbart. Mogna konferenspäron.
Jag tycker faktiskt det är både och. Jag håller med dig, det finns päron i den här. Äpple tycker jag har varit deras röda tråd. Men här finns det lite så här övermogna päron i den också. Och det är betydligt mer framträdande vaniljton, så det här är ju helt klart en mer bourbon-influerad whisky.
Jo, men det är det, och jag tycker det är ganska intressant, för det här sätter ju lite franska vinregionerna på sin spets, för det är ju de här limousinfat från limousinregionen då, alltså ek från limousinregionen, det är ju inte en erkänd egen ekart så vitt jag vet. Men i Frankrike har man ju då ganska distriktindelat allt man kan som har med vin att göra, så man har ju alltså 6 olika ekar minst, det finns säkert 20 event, men 6 olika som man har fått tag på för att lagra den här whisken på. Jag ska inte ge mig på att uttala någon annan, men limousin kan vi alla säga i alla fall. Den är jag trygg med.
Men nu är jag inne på en lite så här gammal kärmelodi, och i det här fallet så är det nog ingen som liksom våldtryckt upp en banan i näsan på mig, men jag börjar känna lite bananton i den också. Om det står nog en jävel här 4-5 meter bort och bara liksom viftar en banan i min närhet, så känns det som att det är så lite sådana toner som kommer. En lite mer gentil bananton.
Är det någon som har lagt en klase banan där i friskluftsintaget
hos dig? Jag bara funderar på om jag har en jävla skräppåse som har tömmat sig något där. Men
nej. Ja. Lite svårt kanske för att du säger det, men det var inte någonting som jag tänkte på. Däremot så har vi kanske lite kryddighet i den här som alltså inte finns i de andra heller. Och det är för att den här har ju ingen kär- eller rödvinsfinish.
Jag tror det är lite att det kommer fram lite svaga kolatoner på ett annat sätt än den här. Men alltså lite, jag får lite bananaskid, banankolaton. Nu ska jag säga att det är ju äppelpär och vanilj som ligger i framsätet. Men den här ligger och vibrerar lite i skuffen, tycker jag.
Mm, ja, men definitivt kola, lite sötare, enklare godiskola. Och en kryddighet som inte, det är inte riktigt vitpeppar. Och det är inte ingefära heller, men lite av de båda liksom DNA där i kryddigheten. Väldigt trevlig. Rätt mycket ek, alltså man känner att det är en del Virgin Oak, så att säga. Det faktiskt skiner igenom på näsan på ett bra sätt. Det är inte så att den är överekad, utan man känner bara bra ekfat.
Jag är lite inne på att det är nästan lite så här, alltså kanelhållet, lite som krydda i den. Lite söt kryddighet.
Ja, men det är det. Det finns en kryddhylla från Orienten lite grann.
Mm. Jag vet inte vad som hände, men jag råkade svälja den där. Det fanns ingen kvar nu. Nej, men alltså det här är svårt, för den här är bra också. De är ganska olika, man ska säga. 18-åringen och den här är ganska olika i karaktären. Jag är långt ifrån säker på att jag skulle pricka den här som en djura. Jag tycker den följer inte riktigt röda tråden djura.
Nej, och det, jag tänkte säga, det här är ju NAS. Så jag menar, hur man vänder och vrider på det, så det finns yngre delar i den här. Och den har ju inte alls samma DNA som 10 och 12 med den här bittra bitterheten eller jodstråket som du beskriver det som. Så att jag är väldigt fundersam på, är det här, gör de flera recept och det här är helt enkelt en annan råsprit i sig från början?
Ja, nej, alltså, jag tycker det är lite svårt. Den här är absolut över 80. Det är en bra whisky. Men jag tror att jag med en hårsmån favoriserar 18-åringar faktiskt. Jag kör den här upp på 84, så att det bara är ett snäpp upp. För den är över 80-84 klassen. Jättetrevlig, en njutbar whisky. Där ska jag säga lite. Den här fanns ju för sig en liten unikhet i på ett annat sätt. Jag vet inte riktigt vad det är. Men den är inte riktigt som något annat jag har smakat. Och det är möjligt att den höjer det här betyget något för min del. Det tycker jag alltid är spännande. Men 18-åringen, den är något skarpare, något vassare whisky tycker jag. Men väldigt, väldigt trevlig.
Alltså 18-åringen är lite mer mogen, lite mer komplex och en väldigt lyckad rödvinsfinish, så är det ju, va, men det är tusan, nej, jag kan inte riktigt sträcka mig till 85 på den här jag heller. Jag skulle vilja göra det, och liksom, för de är väldigt bra bägge två, men 18-åringen är faktiskt lite bättre. Den når upp i den skalan, den här, alltså, ja, ja, men det blir 84 för mig också då, så är vi överens igen.
överens, det är mer att du börjar erkänna mer och mer att jag har rätt, tycker jag. Det är jag här liksom, att ja, men nej. Ja, du kan
där. Faktiskt nu när jag smakar på den ett par gånger, men nu tycker jag faktiskt att det börjar framträda antingen att något fat är kolat eller att det finns en svag rökighet i den här också.
Jag ska gissa på att det finns lite rök i alla, men de här, även om det är NAS, så ska jag gissa på att det är lite äldre whisky i den här med, för att det är mer åt 18-åringshållet än vad det är 10-12. Liksom.
Oh, men
det, nu svepte det kanske ni såg där, jag gillar ju inte att slänga sprit, så jag svepte i med 10-åringen där. Men det är ju liksom ingen snack om att rökigheten är mer framträdande i deras yngre whisky, så det går ju ganska fort för dem att neutralisera ut den här rökigheten. Så det är ju en puff liksom, det är ingen tungt rök i whisky. Så även om man inte gillar rök i whisky, så tror jag man kan liksom uppskatta den puffen som djura ger.
Ja, men definitivt. Man ska inte backa från dem bara för att de säger att de är rökiga, för att den är väldigt diskret och lätt att ta till sig.
Alltså kollar man bolagets sida, så är det liksom, om man ser, de har ju en klocka då, jag använder kvartar mer eller mindre, så att den här står på halv, 10 och 12, och 18-åringen står på 3/4, och det är ju bara liksom, lägg ner det där, titta inte på de skalarna kanske. Alldeles ingen malt whisky har en rökighet på bolagets sida, så där borde man skicka en känga till dem och säga att fan, skaffa någon som vet vad rökighet är innan ni sätter dem där.
Ja, jag har ju provat. Jag har inte gett upp än, men vi får se. Det är svårt.
Ja, pinsamt. Ja, men det är pinsamt. Alltså det där, om det liksom står, ja, det är liksom 3/4 som står på rökighet på 18-åringen. Och det är typ samma som brukar stå på en Ardbeg eller en Lafroig eller något. Liksom. Men herregud, den här är ju, känner du ju inte röken. En amatör-whiskydrickare skulle inte känna att den här är rökig. Jag lovar det. Liksom, det är så mild röka är det i den.
Mm.
Det är faktiskt riktigt jävla illa.
Ja, det gör det. Men djura är inte riktigt jävla illa. Det har faktiskt lyft sig. Det börjar bli riktigt jävla bra, speciellt 18-åringen.
Ja, men jag tycker det här är bra whisky. Så att jag går från här till hit när det är djura generellt, om man säger det. Betydligt positivare aura kring dem från min del.
Ja, men definitivt. Och ja, 18-åringen. Jag lyfte den jag faktiskt när det blev dags nu för att skala ut den här vertikalen. Jättekul att få köra en vertikal igen. Det kanske är det första vertikalen vi gör i Whisky Weekly igen.
Nej. Det är det inte, men vi har inte gjort så många. Och Lomond och några andra har vi kört, men exakt hur många vi har kört vet jag inte.
Jag får klippa bort det där. Ja, men jättekul att få
inte
köra...
klippas någonting. Nu får du veta, när det rullar fel.
Ja, men jättekul att få köra en vertikal igen här. Det är ju inte så många vi har gjort. Men hörni, alla ni där ute, skål på er och ha en trevlig whiskyvecka.
Cheers, mate.